Du lytter til P1.
All right, det är så här alltså att Göran Greider, han har skickat en dikt till oss i norsken, svensken, dansken om Norden. Vi efterfrågade ju det där, men gud vilken dikt det blev. Det här var inte jag riktigt beredd på. Vi får se nu då vad Hilda och Hassan säger om det här. Lite nervös är jag allt.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Aj, 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 Hassan, för ett fall för Mette Fredriksens parti och Socialdemokraterna i ukens kommunvalg.
Ja, det må du si.
Ah, du som alltid som är kritisk till statsministern, är det detta tidspunkten nå sympatien din snur, lyfter jag på?
Ja, altså den menneskelige, mellemmenneskelige sympati, den vokser jo i hvert fald i mig, når jeg ser et menneske stå med så stor, hvad kan man sige, politiske smerte uden på tøjet, som Mette Frederiksen gjorde i går, da hun blev interviewet om, hvorvidt hun følte sig ansvarlig for denne enorme tilbagegang for det danske socialdemokrati.
Ja, jeg tror bestemt, der er nogen, der er træt af mig. Det tror jeg ikke først er kommet nu. Det tror jeg, der er nogen, der har været hele vejen igennem. Det er nok også det lod, man har som statsminister.
Og nu er det altså sådan, at de sidste tallene jeg så, er, at de havde tilbakegang i 89 af landets 98 kommuner. Og miste svært mange borgermesterposter, et fald fra cirka 44 til cirka 25.
Ja.
Det jeg tycker er interessant her er København, som kanskje jämst med New York nu är världens rödaste huvudstad.
Yeah.
Och jag tycker att det är så intressant i detta småborgerliga rike som Danmark är. Och så plötsligt då så är det ena röda partiet efter det andra marscherar fram. Och man gör det på Socialdemokraternas bekostnad. Och det är ju samma sak som i New York. De är besvikna på demokraterna där och så röstar de ännu mer rött inom demokraterna.
Ja, alltså man ska säga att det stora danske, mest vänsterorienterade parti, Enhedslisten i København, fick flest stemmer, men gick tillbaka i forhold til sidste kommunalvalg. Ikke? Mm. Så det har jo ikke været sådan en, hvad kan man sige, en enorm rød fremgang, men det har jo været en socialdemokratisk tilbagegang, som eftertrykkeligt har kunnet mærkes. Ikke? Og for første gang i over 100 år har vi ikke en socialdemokratisk ledet hovedstad.
Men det er jo helt absurd. Det må vi sige en gang til, Hassan. Altså, yeah. I over 120 år har man haft altså socialdemokrater på toppen.
Ja, en socialdemokrat som overborgmester, som det hedder. Ikke? Vi har seks afdelingsborgmester og så en overborgmester, ikke? En leder af hovedstaden, som jo så altid har været socialdemokratisk.
Mm. Men ja. Pernille Rosenkrantz-Theil, som har været overborgmester for Socialdemokraterne nu.
Overborgmesterkandidat var hun.
Ja, ja.
Hun var tidligere minister under Mette Frederiksen. Netto. Og blev ligesom håndplukket til at redde København, da ja. Det så rigtig skidt ud i meningsmålingerne. Ikke? Og hun er i øvrigt Mette Frederiksens bedste veninde, rent privat, ikke? Og politiske kompagnon. Ja. Og kommer selv fra den yderste venstrefløj, altså Enhedslisten, hvor hun oprindeligt var en oprørsk ungdomspolitiker med hanekam osv.
Men det hjalp ingenting.
Det hjalp ingenting. Tværtimod gjorde det ondt værre. Jeg tror simpelthen, man delvist straffer Mette Frederiksen ved at give hendes bedste veninde et så dårligt valg. Ikke? Man straffer hende jo for de ting, som man betragter som ikke venstreorienteret, som Socialdemokratiet har gjort de seneste år. Altså indgået en regering hen over midten, givet skattelettelser til de rigeste, og ja, så er der uenighed om, hvorvidt Socialdemokratiet har skåret i velfærden eller ikke gjort. Ja. Men altså de elementer. Ikke? Men det der, det som jeg godt kunne tænke mig at tale med jer om, ikke? Det er jo den her, fordi vi deler jo ofte tingene op i højre og venstreorienteret, ikke? Men der er jo også en opdeling på venstrefløjen, som, som jeg synes er ufattelig markant i København. Ikke? Fordi den er ikke kun på bydele, den er simpelthen også på indkomst. Ikke? Og det er sådan i dag, at det helt klart er de mest velstillede danskere, som bor i København. Du kan ikke være børnefamilie i hovedstaden, medmindre du har en høj indtægt eller rigtig gode forbindelser. Ikke? Og det er sådan, at, at halvdelen af de 0-2-årige børn i København kommer fra hjem, som tilhører den højere middelklasse. Ikke? Arbejderklassen er faldet markant i København, altså markant, ikke, over de sidste årtier. Og de velslåede, altså de velstillede københavnske børnefamilier koncentrerer sig omkring indre by og så de brokvarterer, altså de omkringliggende brokvarterer. Men så er der jo et København ud over det, altså, som ligger rundt om det her velstillede, den velstillede hovedstadskerne. Ikke? De her mennesker, som bor i de velstillede dele af byen, er det, som nogen kalder livsstilssocialister. Altså ikke traditionelt venstreorienteret, som tænker meget på fordelingspolitik og klasseudjævning og sådan noget, men socialister, ikke, som først og fremmest ligesom er kosmopolitiske, ikke, og bekymrer sig for klimaet og for frigørelse, elsker indvandringen og mener, at der er plads til flere flygtninge og vil beskytte de seksuelle mindretal. Altså sådan nogle livsstilsspørgsmål. Ikke? Og når man ser på de partier, som har fået flest stemmer fra venstrefløjen, så er det også partier, som har markeret sig på for eksempel stem for Palæstina, ikke? Eller stem, så du passer på vores klode, ikke? Altså på jordkloden, ikke? Altså ikke hvad hedder det, lokal miljøpolitik, men global miljøpolitik. Ikke?
Det her er den utfordringen, som alla vänsterorienterade partier i hela världen har, nämligen att det är de välutbildade, högavlönade som röstar på dem, som stämmer på dem. Och sen så är det arbetarklassen och de lågutbildade, lågavlönade gör det inte längre. Mm. Och hur det här, det är ju en jättestor utmaning för alla de här partierna, därför att arbetarklassen bor inte på deras gator, arbetar inte på deras jobb på det sättet att man pratar med dem och städar deras lokaler och sådär.
Det där är superintressant. Jag såg förra valget, Hassan, Nørrebro där du bor, stemte över 77% till vänster.
Ja, og sådan var det også denne gang, kan jeg fortælle. Ja.
Og i tillegg så er det jo næsten 30% indvandrere i København. Og det har vært ført en ganske heftig kampanje. Palestina, Israel, Palestina-konflikten har blitt lokalvalgkamp i Danmark på en måte som jeg tror aldri har sett før, at den type problemstilling kan tas inn i en kommunevalgkamp. En ting er den nasjonale valgkampen, som man kan forstå, men at det blir en del av kommunevalgkampen. Og en av de som har kommet inn nå i København, Sikander Siddiq, som har jo brukt ganske store deler av valgkampen på å gjøre det om til en Israel-Palestina-diskusjon. I hans valgkrets så tror jeg 19% stemte på han. Han kom inn.
Ja, og han er jo virkelig interessant. Altså, han er forperson, som de kalder det, for det parti, der hedder Frie Grønne, som oprindeligt primært var et miljøparti, ikke? Men som i dag er et parti, som skal skrive over så mange dagsordner, ikke? Altså helt fra beskyttelse af islamisters rettigheder, og jeg siger islamisters rettigheder, ikke, til beskyttelse af LGBTQ rettigheder, ikke, og så klima, miljø og alt det andet indover, ikke. Det er et stort spænd, man ligesom på flere sprog oven i købet skal forsøge at rumme, ikke, eller at skrive over. Ja.
Det er du undskyld.
Mener du at hans, det är ganska intressant. Jag känner inte till någon sån politiker i Sverige. Han är både, enligt dig, aktiv för islamister, men också för HBTQ-rättigheter. Alltså, och så vidare. Ibland ja. Alltså, kan man känna att det finns för... motsättningar i de här, men han får upp in det under samma paraply, menar du då?
Ja, eller? Alltså han är inte aktiv för islamister, men han är aktiv för rättigheter som också tillhör islamister. Alltså,
men bara, han har väl blivit, det har varit en diskussion om han kommer från Hizb ut-Tahrir, som är mest radikal islamisterna.
Ja, det vill jag nog kalla en konspirationsteori ja. Alligevel, ikke? Men alltså för exempel beskyttelse av religiösa mindretal betyder ju i Danmark rättigheter till yderliggående muslimer vill mange mene, ikke? Og det er jo, når man taler om beskyttelse af religiøse mindretal, så er det for eksempel forbud mod hvad hedder det, koranafbrændinger, kan det være, som han jo også i den grad har talt for, og det kan være en fastholdelse af institutioners ret til at kønsopdele arrangementer, for eksempel på Københavns Universitet, hvilket han mener skal være tilladt, ikke?
Norsken, svensken og dansken.
København lever sitt eget liv, men i utkants Danmark, provinsen som ofte føler seg forbigått av hovedstaden, så er stemningen en helt annen, og det bør andre land merke seg. For mens København dyrker sin livsstilssosialisme, så blir landkommuner i Jylland, Fyn og Sjælland stadig mer borgerlige, og arbeiderklassen vender seg bort fra sosialdemokratiet.
Det jag tycker är intressant här med det danska valet är att det har betydelse för all socialdemokrati i Europa. Hur ska man tolka det här resultatet om man är till exempel Magdalena Andersson i Sverige och leder ett parti som har 34% i opposition? Och Socialdemokraterna har ju gått väldigt mycket åt höger i många år. Och nu så plötsligt då, och sen så har man då låtit sig inspireras av Mette Fredrikssons ganska auktoritära politik när det gäller brott och straff och migration och alltihop det där. Och sen så nu så plötsligt då så tappar hon, kanske just på grund av detta. Och så har vi då som sagt New York, en atlant bort. Där händer det motsvarande saker och det ska bli intressant att se hur man tolkar detta i Tyskland och lite här och där man faktiskt.
Hvis jeg ser på det valget utenfra, och jag sitter ju också som dere vet inte i en huvudstad, så ser jag det valget lika mycket som en eliteforakt, som jag ser på det som en motstånd mot Mette Fredriksens politik och strammare invandringspolitik och så vidare. För det är flera här går ju till partier som är ännu strängare. Och det är flera som också på ett vis reagerar på alltså den instramning du snackar om här, den är lika mycket i ord och språk som den är reell för folk som bor på alltså utanför København. Och hvis du ser på måten danskene snakker om utkants Danmark. Jag har lagt märke till det i det sista, så har jag tänkt att jag har läst artiklar som jag har tänkt detta kunde en aldrig ha skrivit i en norsk avis. Bland annat en artikel som en fin artikel om en lege, en speciallege, Julie Kristine Gårdbo, som har i flere år nå pendler til Nyköping Falster for å være lege der, spesiallege. Og hun blir intervjuet av politikken av alle ting.
Falster er sådan, kan man sige, nærmest ikonisk udkants Danmark, ja. Ikke?
Men når hun snakker om sitt arbeid, hun er fra København og snakker om sitt arbeid på Falster, så for meg så er det som å lese at hun kunne like så godt ha sagt at hun reise til et eller annet urfolk i regnskogen. Altså det er sånn, det er sånn, til og med så spør politikken, ja, du synes ikke at det er det at en spesiallege skal liksom jobbe med liksom å skaffe taksilopper til folk, at det er litt sånn, det er misbruk av din kompetanse.
Ja, eller utdele hospitalsmedisin til borgere som ikke har råd til å købe deres egen medisin.
Og så sier de sånn, avsporer alt det bøvl, ikke ditt legearbeid. Altså, det er en måte å snakke om, og så sier hun sånn, nei, for folk i København, de opptatt av å ikke gjøre feil, men her ute må jeg være modig. Altså, det som hun leste om, en sånn misjonær som har reist et eller annet sted.
Og hun er jo hyperidealist, ja. Lene, du nevner,
ja.
Ikke?
Og ja, ja, hun det var misjonæren også.
Ja, hun er jo på Falster, ja. Fordi hun er idealist. Mm. Ikke?
Ja. Jeg tycker det er utroligt interessant hur man i Danmark pratar om de som bor på det som vi på svenska då säger landsbygden, att man överhuvudtaget kan prata om en region som den ruttna bananen, och att det är ett etablerat begrepp. Det skulle inte vara möjligt i Norge och det är inte möjligt i Sverige heller, men med det sagt vill jag inte säga att huvudstaden eller storstadsfolket förstår vad som händer på landsbygden, det gör vi inte, men att prata så här föraktfullt kan man inte göra. Jag tycker att det blir särskilt intressant därför att om man tittar på Sveriges Television och deras programtablå så är det år efter år väldigt mycket från utkants Danmark. Där är det, liksom, skulle jag säga, att det är en av Danmarks främsta exportvaror. Nämligen att visa hur gulligt, idylliskt, vackert och kreativt det är på den danska landsbygden. Man matar grisar och man gör hantverk, man odlar, man cyklar med sina råvaror, man drejar keramik och man bakar. Man kan till och med göra en hel julgran i choklad och socker, där jag har sett ett helt program eftersom jag vet att jag tycker om slöjd. Program efter program, det är en sån här Odense-mytologi så här, som vi svenskar sköljs över. För det är nog en minst lika stark bild av vad Danmark är som huvudstaden Köpenhamn via tv-serien Bron och sådär, eller alla danska deckare.
Yeah.
Men i Danmark så pratar ni ju om den här regionen på ett helt annat sätt, med det största av förakt.
Yeah.
Och det är ganska obehagligt att ta del. Jag förstår, Hilda, att du studsar faktiskt.
För det, ja, det kan ta ett som norrman, ja. Ikke? Hvor man ju i den grad, vad heter det, sørger för att respektera sina regioner, hvis man vill ha en politisk karriär. Men alltså, jag måste säga, vi hade ju debatten för 10 år sedan i Danmark, hvor der kom ett uppror från utkanten. Och man krävde en omdefinition av begreppen. Man skulle inte använda begreber som den rådne banan og udkants Danmark og sådan noget. Man kaldte det så efterfølgende for den, jeg tror det var den grønne agurk eller sådan noget, ikke? Og det skulle så i stedet for hedde vandkants Danmark i stedet for udkants og så videre, ikke? Og så fik man partier, som jo promoverede sig selv på en respekt for udkanten og en omfordeling af midlerne, ikke? Sådan som man tog hånd om dette her. Blandt andet Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, som jo har som slogan Danmark i balance, nær sundhed, produktionsdanmark. Ikke?
Mm.
Det er, hvad hedder det, det er lige præcis det, som kunne tale til de, der ønsker et opgør med hovedstadsdominansen i debatten og i økonomien. Ikke? Men de har jo ikke fået stemmer, som det skulle bekræfte ind. Sådan et... Ja, de
jo,
kom,
men det kom ind 60 steder, og det er et helt nyt parti. Det er en bevægelse, det.
Jo.
Men jeg kan jo ta bare et sånt citat fra denne politikkenartikkelen, som jeg på en måte ikke ble ferdig av. Altså, jeg måtte lese den flere ganger.
Den er også vild. Det er en virkelig vild artikel.
Ja, altså, og hvis ikke journalisten der forstår hvordan dette blir lest i provinsen.
Fast de læser ikke det der i provinsen.
Nej, det gør de ikke.
Det er at skrive en sådan tekst.
Altså, man læser heller ikke politikken i provinsen.
Nej, nej, jeg mener
det. Det er netop storbysocialistens, missionsblad.
Sådan er det da storbysocialisten får præsentert dette. Det lyder dyrt at have specialæger til at bøvle med den slags praktiske opgaver. Svar, jo, man kan hurtigt bli stemplet. Fordommer blant leger går på at man kun arbejder i utgangs Danmark, fordi man ikke var dyktig nok til at kunne få jobb i hovedstaden. Mm. Altså, hvordan høres det egentlig ut? Som om at det å ha en lege, at mennesket ute på landsbygda ikke trenger en dyktig lege.
Mm.
Og det blir for mye og for dyrt og så videre. Og det er jo, jeg kom også over Martin Nørgaard, komiker, som står på scenen, sikkert i København. Han er også fra en eller annen utkant, men hele hans poeng og alt det han lager humor med, er å fortelle om hvor idiotisk det er at folk der han kommer fra fremdeles snakker dialekt. Og så hermer man etter den dialekten, eller hva det måtte være.
Hvis du taler med dialekt, så skal du ikke snakke til mig. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Og jeg ved godt, I sidder og tænker, nu skal du passe på dit københavnersvin. Men jeg er ikke københavner. Det er det, der er så sindssygt. Jeg har boet det meste af mit liv i Næstved på Sydsjælland. Det burde lyde sådan her, når jeg taler. Skal der mere til end en kaffe? Skal mere til end en kaffe? Skal mere til end en kaffe? Men det gør det ikke, fordi jeg også selv tager tøj på om morgenen. Det er...
Ingen, tror jeg. Bortsett fra kanskje noen på Frogner eller et eller annet ville ha ledd av noe sånt i Norge. Aldri.
Mm. Ikke Sverige heller om det er gjort med kyla og elakhet.
Ja.
Men annars så kan vi jo ha ganske kul med dialekter.
Ja, ja,
vi har
kul med dialekter
i Sverige som er fantastiske på det der. Men da er det jo med varme.
Ja, der er i Danmark, du kan lave altså, grin med det hele, at det er, hvad hedder det, at udkanten er pædofil, at den er, hvad hedder det, incestuøs. Altså, der er ikke noget, du kan lave, du kan sige alt om udkanten. Ikke?
Men hvorfor, tror du, Hassan?
Ja, det undrer jeg mere.
Jamen altså, hvordan det opstod? Altså, jeg husker jo fra min barndom, at der var den romantik, du taler om, Åsa, i forhold til landsby Danmark, ikke? Den er der bestemt ikke mere. I dag, der ser vi sådan en butiksdød, ikke? Som det hedder, sådan et tumbleweed-bylandskab, ikke? Hvor der ikke er nogen mennesker tilbage, kun en hund med tre ben går igennem gaden, og så videre. Altså, det er jo ligesom, hvad der illustreres for os. Jeg så en liberal tænketank udtale sig om det her for nogle år siden, ikke? Hvor man simpelthen havde en økonomisk betragtning på regionerne, ikke? Som handlede om, at det kan ikke betale sig at holde liv i de her små samfund. Altså, det giver simpelthen økonomisk ingen mening overhovedet. Altså.
Men det är ju samma sak i Sverige också. Det är liksom landsbygden är döende och så vidare. Men jag tycker ändå att det är intressant. För att om man tänker på alla storstadsjournalister i våra länder som har åkt bort till USA och gjort den här underklassafarin för att leta rätt på var finns Trumps väljare. Oj, vad tjocka de är. Oj, de har vapen. Oj, de går runt i tofflor. Så här. Och så gjorde man det första omgången och sen så när han vann igen då åker man tillbaka och så gör man det med lite större förståelse. Oj, man måste ta de här människorna på allvar. Men när det gäller landsbygden här i våra länder så där kan man fortfarande vara ganska oförstående eller hånfull. Eller,
yeah.
Framförallt i Danmark. Och yeah. Det är som att man inte förstår
och i ökande grad,
att det är samma strukturer. Mm.
Altså, man kan jo sige, at i Danmark var der jo et brutalt opgør, ikke, med udkantslandet, som var politisk ideologisk, altså hvor kulturradikalismen sejrede det intramissionske, altså det, hvad kan man sige, det troende udkants Danmark synder og sammen. Ikke? Mm. Og det har jo skabt en platform, hvorfra man kan tale udkanten ned til enhver tid, ikke, tror jeg, over flere generationer, hvor det startede med et religiøst opgør, så er det nu blevet til et kulturelt opgør, som jeg næsten vil kalde et genetisk opgør på den måde, at vi ser på udkantsdanskerne som genetisk svækket af den kulturelle tyngde, de har levet over, altså religiøsitet og så videre.
Men vi ser dem jo også som förlorarna, eftersom de sitter kvar i det her gamle industri- og produktionssamhället, medan alle andre holder på med högre studier eller tech eller något sånt där och rör på sig och är globalister och så där. Men de här, de sitter kvar och därför tycker vi att de är ömkliga, inga att ta på allvar och att de är just förlorare. Vad händer med en människa som blir kallad för förlorare?
Absolut.
Alltså, det händer någonting med en som sen betalar sig eftersom de fortfarande har rösträtt.
Nettopp.
Ja. Och jag blir nödd till att inskyde, alltså inte kun fördi det är det jag menar också för min framtida möjligheter för att kunna resa runt i Danmark, ikke? Att jag menar ju naturligtvis att det här är helt förkert, ikke? Och min förakt för den här elitära storbysocialisme, hvor man ligesom foregiver at have interesse for de svageste. Ikke? Mm. Samtidig lever man de her luksuriøse, ekskluderede ghetto-liv. Ikke? Mm. Altså i den her eksklusive ghetto, som København efterhånden er blevet. Ikke? Mm. Min foragt for den klasse er størst. Ikke? Mm. Det er, hvad hedder det, plapren, der forekommer hele tiden, kan jeg ikke holde ud. Mm. Altså, og den manglende reelle interesse for dem, der har det værre, end man selv har det, mm. kan jeg simpelthen ikke... Altså, jeg forstår ikke, at man kan leve i det paradoks, altså fuldstændig uadresseret.
Ukens hiss og diss. Åsa, vil du starte? Hva er din opptur denne uken?
Ja, veckans hiss for meg, det er norskan Åsne Seierstads bok Ofred, som handlar om ryssarnas syn på kriget mot Ukraina. Den har äntligen kommit på svenska. Och den här veckan så vann Åsne dessutom Norges finaste bokpris, Bragepriset.
Gratulerar.
Gratulerar, ropar jag bort till Oslo. I inget annat land är ryssofobin så stark som i Sverige, så vi behöver verkligen en bok där man förstår att ryssar också är människor. Veckans diss går till klimatförändringarna. Island har den här hösten fått sina första myggor. Mm. Ön har alltså varit myggbefriad, men nu har de här små odjuren letat sig upp till en region som har blivit tillräckligt varm för dem att leva i, och där ska de faktiskt inte vara. Hassan?
Ja, min hiss går til en helt uventet politisk Florence Nightingale i form af den meget højreorienterede debattør Katrine Winkelholm, som tidligere har siddet i bestyrelsen for Danmarks Radio, og nu er kommet de 30 DR-ansatte til undsætning. De 30 DR-ansatte har underskrevet en erklæring, hvor I de kalder Israels krig i Gaza for folkemord. Mm. Det har Danmarks Radio slået hårdt ned på. Men Katrine Winkelholm udtaler, vil man have fuldstændig neutrale mennesker, så skal man finde nogen, der er døde. Ikke? Og hun mener simpelthen, at det skal være sådan, at man bekender kulør, men at der så måske skal etableres kvoter på DR for forskellige politiske holdninger. Interessant perspektiv. Min uges dis går til selv samme DR i selv samme diskussion, som til denne indvending svarer, at de har vurderet spørgsmålet om habilitet, og de pågældende medarbejdere kan ikke varetage deres opgaver hos DR, når de har noget som helst med Gaza-konflikten at gøre. Punktum. Og du, Hilde?
Min hiss er dedisert til deg, Hassan.
Nej.
Vet du at det fødes flere barn i Norge, faktisk? Fødselstallet i Norge fortsetter å stige.
Wow.
Det er over 2400 flere enn det var. Det er de siste tall som har kommet, altså det er på vei oppover.
Og det mener du, jeg har haft en innflytelse på?
Ja, jeg tror du.
På hvilken måte?
Legg dere sammen.
Nå, barn. Sådan. Okay, jeg forstår. Okay. Jeg troede, det var efter ikke, mine mange rejser til Norge, at du de, så, at fødselstallet var gået op.
Det er mulig. Det har gått opp. Du er en slags Rune Rudberg i Skandinavia i Norge, så det er en mann som har skrytt av hvor mange damer han hadde mens han var ute på turnéer. Min diss, den går til den svenske forfatteren Jan Guillou, som i en tekst i Aftonbladet kaller det jeg vil kalle Sveriges mest modige journalist, nemlig Ina Samdan, som er 26 år, for muslimjeger. Hun er den som virkelig har gjort den journalistikken i Sverige som jeg har ventet på i flere tiår, nemlig å gå både etter ekstremisme som lever i, godt i krokene i Sverige, men virkelig gravende journalistikk. Blant annet så var det hun som fulgte altså både Gaza-demonstrasjoner i Malmö, og kunne dokumentere hva som ble faktisk sagt på arabisk. Men hun har også lagt et skup nå nylig om en mistenkt for terror som bor i Malmö. Det å kalle dette for muslimjeger er, altså det er langt under en verdighet for Gio. Gratulerer med mannedagen som har vært til alle menn.
Takk, Hilde. Takk.
Går det nå til, sånn, så jeg føler meg jo ofte mer som en mann enn som en kvinne. Kan jeg ta litt på den dagen?
Ja, kan vi prate litt om det der, Hilde? Hva legger du i begreppet med han her?
Ja, men,
hva betyr det? Jeg forstår hva du mener.
Ja, men hvordan feirer dere dagen, både Åsa og Hasson?
Nej, men jag har inte firat den där dagen, men däremot så såg jag när SVT, Sveriges Television, var ute och frågade folk på stan. De frågade män på stan och kvinnor. Då var frågan så här, vad är den största fördomen om män? Det var den frågan som de fick.
Ja, det är väl att vi inte skulle ha några känslor, att vi skulle vara känslokalla.
Ja, men det kanske är den här känslobiten ändå, att män inte pratar känslor med varandra. Jag pratar känslor med mina vänner.
Den här dagen har inte firats så stort i Sverige, faktiskt inte.
Nej. Faktiskt inte. Hade inte varit mer chockerande om den hade blivit feirat. Ja, men det säger ganska mycket att man gör den type grepp på det som är då börjat att bli etablerat som en dag för män.
Men hur ska man fira man? Jag förstår inte riktigt hur vad har ni gjort?
Jeg har ikke gjort noget, men jeg læste et indlæg i Berlingske, som ligesom, synes jeg, skildrer det meget præcist, at man denne onsdag, som mandedagen faldt på, har 24 timer, hvor fokus flyttes fra mænd som problem til mænds problemer. Ikke? Mm. Denne ene gang om året, så taler politikere, organisationer og medier varmt om drenge og mænds problemer, men dagen efter alt glemt igen. Ikke? Mm. Og det synes jeg måske egentlig er en meget præcis beskrivelse af det her, ikke? Hvor man får sådan en feel-good fornemmelse for også at rumme mænds sårbarhed. Ikke? Men det er altså kun en af 365 dage på året, at man giver mænd den mulighed, ikke? For at opsummere tallene. Hvad er det, tallene viser? Ikke? De viser, at på 17 ud af 23 centrale livsområder står mænd meget dårligere stillet end kvinder.
Okay? Jeg har synes, der har været en ændring i måten, vi har snakket om dette de sidste år, Hasson. En ting er den liksom, polariserte debatten og ytre høyre, som vil have maskuliniteten tilbage og så videre. Men jeg synes, at i løbet af nå de sidste par år, så har det også kommet kulturuttryk, filmer, serier, bøker, som har klart å gå inn i denne problemstillingen som vi nå diskuterer på en litt annen måte. At vi også kan begynne å snakke om det på en annen måte.
Og
en av de som nå har gjort det i Sverige er regissør Hampus Linder, som er i det er en film som er på vei ut, som ikke, altså jeg har prøvd å finne ut hvordan det er mulig å få se Confessions of a Swedish Man, som han turnerer nå bredt med i Sverige, som jeg virkelig håper at det blir muligheter for å se.
An organization based in Copenhagen, Denmark, with a mission to restore men and masculinity.
Här menar man att jämställdheten har gått för långt. Jag vill förstå vad som händer och vad det är männen vill ta tillbaka.
Den handler rett og slett om at han bestemte seg etter å ha laget en stor dokumentar om Gudrun Schyman og feministene. Så tenkte han han skulle gå inn da i dette manneproblemet hos han. Yeah. Og kartlegge hva det er som skjer egentlig der på den ytterste fløy og incels og farligheten og så videre. Og melde seg da på en manneleir, selvfølgelig i Danmark. Yeah. Og får beskjed om at du kan ikke stå her og skjule deg bare kamera. Hvis du skal være med, så må du faktisk være med.
Ja, og det bliver han så angiveligt ligesom forført af, eller ja, altså forført ikke nødvendigvis i negativ betydning, altså han bliver jo optaget af problemet stærkt personligt, altså og også i relation til sin egen tavse far og sin søn, som han ønsker en anden fremtid for. Ikke? Mm. Det er jo interessant i den her film, som vi kun har kunnet se traileren til, fordi den er ikke offentligt tilgængelig endnu, at den ligesom starter med at opsummere den svenske mands problem ved, at man fra en scene udtaler over for det her, den her tilskuermasse af håbefulde mænd, der ønsker at udvikle deres maskulinitet, der udtaler man, at ud af 5 millioner svenske mænd er der 700.000, som er på antidepressiver. Ikke? Mm. Og at hvis man ikke kan se tallet i relation til et maskulinitetskompleks eller problem måske endda, så er man dum oven i hovedet. Ikke? Jeg ved ikke, for mig er der noget meget irriterende i de her demonstrative fællesskaber. Altså at man nu skal udvikle sådan en slags... ja, protestmaskulinitet, ikke? Det bliver også for mig sådan et stivnet udtryk, ikke? På en eller anden måde. Jeg har jo selv deltaget i den slags, da jeg var yngre, hos en maskulinitetsguru, som dengang i 90-tallet hed Karl Marr Møller, ikke? Og jeg føler mig som sådan en idiot i forhold til min egen ungdom, når jeg ser de her scener af mænd, der brøler og skriger og spytter og hvad hedder det, flår tøjet af sig selv og så videre. Ikke? Det er ikke maskulinitet for mig. Altså.
Jeg hørte et intervju med Hampus Linder på Sveriges Radio, der han forteller om sin vandring, og det er jo interessant, fordi han kommer med nettopp den der både fordommen, han sier han får mange fordommer bekreftet også, og han møter sosialkonservative, han møter kristenkonservative, han møter en del sånn tantrisk yoga menn som vil liksom nærmere sin egen indre natur, men så skjer det likevel noen ting også, blant annet i en scene der han blir bedt om å se noen veldig lenge inn i øynene, at han begynner å kjenne på sin egen sårbarhet på en annen måte. Og jeg tror i løpet av den filmen så blir hans far med, faktisk. Det åpner opp for en samtale med hans far. Og det der mannefellesskapet som du snakker om, Hassan, der er en serie nå i Norge som heter Ølhunden Berit, som jeg vet dere ikke får sett i Sverige og Danmark, med mindre dere skaffer dere norsk ID. Jeg håper den komme på både svensk og dansk TV, men som også liksom beveger seg utkanten av denne problemstillingen. Her er det da en utgangspunkt, en incel, en taper, Tom, som oppdager at han er blitt svindlet av det han tror er kanskje en kjæreste som skal komme ifra et baltisk land for å bo sammen med han en periode. Hun har lurt han, han har lurt ut for penger, så bare han raser ut masse kommentarer på Reddit og rundt forbi, og han skal voldta en komiker og så videre. Alt raser for Tom i løpet av denne serien her. Men det er en setning han sier i løpet av denne perioden som han da blir først en slags kvinne og ser verden på en annen måte.
Mye verre for en mann å bli avvist av andre menn, enn av kvinner. Sorry, men det er sant. Hvis en mann ikke får være med i gjengen, så er han også uaktuell for damene.
Og det tenker jeg, når jeg ser de her mannefellesskapene, så er det da menn som ikke avviser hverandre heller.
Jo, så længe du opfylder præmissen, ikke, og holder dig inden for rammen, det er jo sådan, det er med de der forbandede fællesskaber. Ikke?
Ja.
Og det er også derfor, jeg kan tænke, dele af den degenererede feminisme har for mig gjort det, når jeg ser på det udefra, at den faktisk har indsnævret mulighederne for kvinder, og ofte også reduceret dem til figurer, og det samme, synes jeg, sker med den her maskulinisme, hvis vi kan kalde det, ikke? At den ligesom indsnæver vores muligheder og reducerer vores udtryk, så vi bliver en form for klichéer, ikke? Og jeg har bare lige en sidste pointe, Åsa, fordi jeg synes måske, vi de seneste år har talt om, hvor svært det må være at være mand, ikke? Jeg tænker også, i forhold til en moderne kvinde, altså i forhold til dig, Åsa, og dig, Hilde, at det må være sindssygt svært at være kvinde.
Det er svårt at være människa, tænker jeg, overhovedet. Men jeg tænker, med den her nye mansrörelsen, som den her filmen også er et eksempel på, då, att män väldigt länge har fått lära sig att de ska stänga av sina känslor. De ska bita ihop. Då är man en man. Idag så går den nya rörelsen ut på att man ska släppa ut sina känslor. Man ska ha kontakt med sina känslor. Och då är det väldigt många kvinnor som blir bange, rädda. Mm. Därför att kvinnor har väldigt, väldigt länge efterfrågat att män ska kunna prata om känslor. Och sen när män gör det så blir vi inte heller riktigt tillfreds med det. Därför att vi vill inte riktigt veta vad de tänker. Därför att väldigt mycket handlar om oss. Mm. Och att de är sårbara och att de kan vara ledsna och de är inte alls så starka alltid. Och de, när män lägger sig i fosterställning och gråter som har varit kvinnans privilegium så vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Och det här är ju helt enkelt någonting som vi, jag tror att den kommande generationen måste öva sig i. Det är att även män kan prata om känslor. Och hur tar vi emot det där? Men vad orkar vi höra?
Nej, helt sikkert. Hvis vi ser på de seneste årtier, ikke, så har det jo været sådan, at hvis man som mand gik rundt på barsel, hvad hedder det, permission med en barnevogn, så fik man jo mange kærlige, beundrende blikke fra kvinder. Ikke? Og sådan synes jeg egentlig også, det har været, hvis man som mand gjorde sig i stand til at kommunikere sine følelser, sine chancler, ikke? At så blev man egentlig ophøjet, ikke kun i det private, men også som mand i det offentlige rum, og det har jeg i den grad nyt godt af. Ikke? Mm. Hvor jeg på den anden side synes, at det måske har efterhånden er blevet sådan, at man som kvinde, hvis man skal kunne klare sig i den her verden, må undertrykke sine følelser, at der faktisk ikke er nogen ophøjelse af en kvinde, som græder, hvorimod en mand, som græder offentligt, vil opleve en masse, få en hel masse opmærksomhed omkring det fænomen.
Mm. Jeg tykker, det var interessant, den her Ølhunden Berit-filmen også, som du nævner, Hilde, som jeg ser frem imod at få se ved et tilfælde. At det, den handler jo om skam, hvad jeg forstår. Altså, det er en sorts skam at blive afvisad af en kvinde. Mm. Men det er jo en helt anden sorts existentiell skam at blive afvisad af det, de personer som ska ändå vara ens flock, de som tar hand om en och som finns där när man har blivit avvisad av en kvinna, mm. så ska man ändå ha sitt manssällskap, eller som kvinna ska man ha sina väninnor som finns där, eller kvinnor ska förstå och veta och så där. Och sen så om man blir avvisad av dem så blir man ju fruktansvärt ensam.
Der er en, når han siger, han fortsætter med, når han siger, at det er mye værre for en mand at blive afvist af andre mænd, så fortsætter han.
Altså ensom runking og dataspil, og, men det følger også en snikende mistanke om, at dette må være nogens skyld.
Og det er den der, det, dette må være nogens skyld, som da på et vis også bliver den enorme aggressionen, som vi kan se. Og den økende misogynismen, det er Jonas Felde, Sevald Rud skrev om denne replikken her i Ølhunden Berit i en artikel i VG, og han det han siger, at her det kanskje ligger netop den store samtalen vi må ha i denne setningen. Han citerer fra, han siger, at bare et noen på sekunder på Reddit så får du sånne citater som er, der noen skriver, unge menn får i dag beskjed om at de er mindre verdt enn damer. Hvorfor skal de da jobbe for fellesskapet når fellesskapet hater dem? Altså den type opplevelser som flere unge menn gir uttrykk for, og som igjen fører til ganske så stor aggression. Mm.
Ja, altså, men det illustrerer jo, synes jeg egentlig, dit citat her, kompleksiteten i det her, fordi det er jo ikke usandt, at man som mand igennem lang tid har fået at vide, at man bar på den her toksiske maskulinitet, som vi også har talt om mange gange, ikke? Også fra kvinders side, ikke?
Mm. Der er flere både bøker, filmer og serier som det går an å lese, tenker jeg, og det en av de er Marte Michelet sin bok, prosjekt. Det har skjedd verre ting i utlandet. Marte Michelet er datter av Jon Michelet, som var en stor forfatter, langt på venstre sida. Og Marte levde opp med en far som både var veldig nærværende og ekstremt fraværende. Holdt på å si bedrag det ene etter det andre som hun levde tett på. Og hun har skrevet en bok som er så interessant også i den samtalen vi har nå. For hele prosjektet hennes handler om å tenke, hva ville Jon Michelet ha gjort? For å komme nærmere sin far, rett og slett. Så hun lever sin egen far.
Det er underbart.
Og det er altså så fantastisk. Og bare den tanken på den frigjøringen hun har med seg selv, fordi at hun kan gjøre mange ting som Jon Michelet, som hun ikke kan gjøre som Marte Michelet, men som helt åpenbart åpner henne opp også på en helt ny måte, med å komme i kontakt med både sin egen far, men også en mannlighet, vil jeg si. Jeg vil bare anbefale den boken.
Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.
Vi efterlyste i förra uke huspoet och Åsa, du sa rätt ut att hvis Göran Greider, som är en slags, vad ska man kalla Göran Greider, Åsa?
Göran Greider är författare och chefredaktör för tidningen Dala-Demokraten, men jag vågar påstå att han är Sveriges enda folktribun. Alltså alla tycker om Göran Greider, för han är alltid på gott humör och han har väldigt mycket humor när han pratar. Han är stor och lufsig och han är likeable på alla sätt. Jag vill ju att han, jag ropade ut
ja,
här i radion, Göran, skriv en dikt om du hör det. Det har han gjort.
Han har gjort det och vi kan höra dikter här.
En gasell om Norden. Jag har alltid misstrott Norden. Som en gasell är detta Norden. Jag känner mig instängd i Norden. Island är bästa delen av Norden. Bara för att det ligger så långt bort i Norden. Nazister talar ständigt om Norden. Jag träffar en långt upp i Norden. Han var otrevlig så in i Norden. Nordeuropeer och folk från Norden våldtog sid för att skapa nya Norden och härska oinskränkt från fjärran Norden. Ja, ända bort till Grönland härskar Norden. I olja dränker norrmän hela Norden. Mot varje utlänning vaktar danskar Norden. Finnar håller ryssar borta från Norden. Det är deras enda uppgift i Norden. Svenskar flyger JAS-plan över Norden och gör ett NATO av hela Norden. Det smakar 1800-tal av Norden. En jävla gasell är detta Norden.
Är det möjligt att vara så svensk?
Han är inte på gott humör här.
Nej, det var det.
Norden får Göran Greider och tända snett. Jag tycker det här är så kul för konsten ska vara fri och så vidare. Ja. Jag vet inte vad ni säger.
När han kommer in och kastar
sten i vårat glashus här.
Verkligen. Och här tränger detta manet till en battle, eller som det heter på norsk, en kappleik. Jag tror vi är nött faktiskt till att få ett motdikt här. Vad tänker du, Hassan?
Jamen, den nordiske rumlighed skal jo inkludere den her form for, hvad kan man sige, svenske magtoppositionspoesi, som jo altid må komme fra Sverige. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg kan godt lide det, selvom jeg er dybt uenig i analysen.
Jag tycker också att vi måste kasta ut den här budkaveln till Finland, för vad Göran Greider säger det att finnar håller ryssar borta från Norden och det är deras enda uppgift i Norden. Alltså, kom igen, det krigar. Skicka in vad ni har, det kan bli spännande.
Ja, det är det. Och där är flera som har meldt sig och närmast skrevet söknader till oss här, så det kan ju bli att vi lager, här blir det en slags stafett, rett og slett, med dikt og motdikt. Nei, det må vi jo finne ut av.
At man blir berømt i hele Norden.
Jeg har en medalje liggende til igjen.
Ja, just det.
Du hører Norsken, Svensken og Dansken.
Hassan, hvordan er det skal Danmark til fotball-VM, tro?
Det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså den her, hvad hedder det, uafgjorte kamp mod Belarus, ikke? Og så det eftertrykkelige nederlag mod Skotland i en alt for spændende kamp. Ja, altså det, vi kan ikke være så heldige, at vi skulle komme med på et eller andet, en eller anden besynderlig konstruktion.
Alltså jag är glad att du inte frågar mig, Hilde. Sverige har tagit 2 poäng på 6 matcher. Vi är sist i vår grupp. Vi har ingen chans i hela världen att ta oss till...
Sverige ska ju vara med i kvalik.
Ja, alltså Sverige är med i playoffen och förlorar vi första matchen så åker vi ur. Det är ingen i hela världen som tror att Sverige klarar av det här. Så vi räknar oss som helt borta från detta mästerskap.
Åpenbart så är svenskene nå så misunnelige att de rätt och slett går lös på den norska feiringen då vi vant vi. Alltså här snackar ett människa som aldrig ser en fotbollskamp vant 4-1 över Italien. Mm. Fotballnasjonen. Så ble det en gigantisk feiring, og svenskene sa det var alt for mye feiring, det var pinlig, det var flaut, men vi har altså ikke vært i denne situasjonen på 28 år.
Ja, inte sen 1998. Nej, jeg tycker också lite, jag skäms lite för Sverige här som tycker att ni ska vänta med att fira tills ni har vunnit någonting. Det är ju, ni har ju vunnit i den meningen att ni faktiskt får vara med. Och det är ju hur stort som helst. Men när jag ser de här jublande massorna på Rådhusplatsen i Oslo, man kan nästan tro att det är 8 maj eller någonting sånt där, 1945. Det är så mycket folk och ni är så glada. Och jag älskar er när jag ser hur ni står där och dansar och... Yeah. Grejer och alltså det är så rörande är det.
Altså, jeg synes jo, at de nordiske fodboldlandsholds manglende resultater bekræfter vores projekt her om et kollektivt Norden. Forestil jer engang, at vi havde et nordisk landshold, ikke, hvor den svenske sans for kollektivisme og samspil ligesom kommer til udtryk, samtidig så den brodne danske individualisme kan skabe målene, og så har man et norsk publikum, som fejrer landsholdet selv ved de mindst resultater. Ikke? Mm-hmm. Det ville da være fantastisk. Og så måske nok en finsk målmand, fordi så går der ingen bold ind i det mål nogensinde.
Sen sjunger vi "Jag vill leva, jag vill dö" i Norden.
Ja.
Jag är rädd att Sverige bara kanske skulle kvala in med 1 eller 2 spelare i det där nordiska landslaget, men det är gott så.
Okay. Jeg har jo brukt noen år på å forklare dere Erling Braut Haaland. Jeg husker første gang jeg nevnte han, så var det ingen av dere som visste. Dere påstod dere ikke visste hvem han var. Jeg tror dere har fortrengt
det. Men jeg visste hvem han var. Det jeg reagerer mot var at du sa at han er så bra fotballspelare derfor at han er oppvoksen på en åker.
Det, ja, ja, det ser du.
Det tykker jeg låter så konstigt. Men.
Det er,
jeg troede, han var en russisk robot. Ligesom Dolph Lundgren, den svenske skuespiller, spillede russisk bokser i Rocky-filmen, så tror jeg, Haaland var sådan en slags russisk klon af en art. Ikke?
Altså, Erling Braut Haaland er det eneste personen i mit liv, som har gjort mig starstruck, så på starstruck, at jeg begyndte at fnise. Her er min bekendelse.
Jeg bare tykte, det er lika konstigt som at sige, at Zlatan Ibrahimovic var en jättebra var en jättebra fotbollsspelare därför att han är uppvuxen i betongen i Rosengård.
Ja, men det men
jag tror att man har talang och så där lite.
Men där här nu lener jag mig på Aslak Nore, den norske författaren som skrev en text som också blev tryckt i Sverige om Erlings saga. Och Erlings saga handlar ju nettopp om var Erling Braut Haaland kom ifrån. Og det er jordsmånet som han vokser opp i på Bryne. Men ikke minst selvfølgelig også at han har en 10-kamp-kjemper som mor og en fotballspiller som far. Men på Bryne, det når du hører Erling Braut Haaland snakke, spørsmålet han fikk, hvordan ble du så god? Så svarte han, jeg snakket med en bonde som sa at jeg måtte snakke med føttene. Det var bonden som lærte han å snakke med føttene.
Snakke med føttene. Ja. Det er ganske bra uttrykk, faktisk.
Nettopp.
Nei, men jeg gir meg, jeg kan ha helt fel.
Ja, du har helt fel.
Gratulerer, virkelig.
Jeg lurer på om vi skal gå ut på en diskussion, nemlig om sangen Alt for Norge er for gammel, og at det er på tide å lage en ny sang. For det er nå en stor diskussion i Norge. Vi har en sang, fotballsang, Alt for Norge, skrevet av Ivar Dyrhaug. Og allerede så nå går nå diskussionen på om ikke dette bør nå skiftes ganske kraftig ut. Det er verdens mest smektende og grusomste fotballsang. Kan vi gå ut på den?
Ja, det er klart vi skal. Jeg tycker vi spiller alle verser. Alle gånger. Låt det aldrig ta slut. Jeg kan säga, jag håller på Norge väldigt mycket i detta.
Helt klart.
Framförallt rätten att fira när man är glad. Det är klart man ska fira då.
Och särskilt nå för tiden.
Livet blir så mycket bättre om man firar när man är glad.
Norge är ett vackert land. Fjäll och daler, hav och strand. Men vår vinter kan bli kalle. Grønne sløv på nakne trær varsler at en tid nær som byr på spenning for oss alle. Våre beste menn skal ut i strid igjen.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Men husk, du kan høre ukens episode Alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Dansk TV 2, Martin Nørgaards Instagram, SVT og NRK. Diktet fra Gøran Greider er lest inn av Gøran selv.
Bare tenk å sidde der i et græsstrå som skovflod, og så kommer der. Altså ikke bare en kyklop i størrelse.
Titan.
Bare helt frygtesløs og spreder sine små ben. Kom, mand, jeg kan tage dig. Og så bare haps, og så kravle.
Det bliver vildt naturligt.
Hvornår har konen og æslet fødselsdag?
Nej, det kan jeg ikke gætte.
Muligvis i år.
Vildt naturligt.
Med evigt mundre og glade Johan Olsen.
Og fuldstændig udbrændte Vicky Knudsen.
Lige nu i DR Lyd.
Nu er der radioavis, og efter den så begynder den første af 2 timers P1 morgen. Klokken er 8.